Kära dagbok, det här med att leva mitt i coronakris är faktiskt ganska likt att leva mitt i ofrivillig barnlöshetskris. En av mina stora förebilder, Klara Zimmergren, gör en föreställning just nu som heter Allt kommer bli bra. Eller hon har ju fått skjuta upp den föreställningen. Och jag tänker nästan varje dag att jag vill säga till folk jag möter, allt kommer att bli bra. Hej och välkomna avsnitt 108 av podden Jag vill ha barn. Och ingen mindre än Klara Zimmergren är gäst idag. Hej Klara!
Hej!
Alltså vilken lycka va, att jag får podda med dig.
Ja men det är samma, herregud det var så länge sedan.
Jag vet, för er nytillkomna lyssnare så var Klara gäst en hel månad. Förra februari.
Mm.
Avsnitt 56, 57, 58 och 59. Så gå in och lyssna på dem om ni inte har gjort det förut. Men Klara, visst är det sjukt att jag har fortsatt att podda och att det här är avsnitt 108.
ja, gud, jag skrattar så här lite. Lät kanske hånfullt, men nej, men det är ju så sjukt.
Ja, det är faktiskt helt galet. Det trodde man inte. Och jag bara kommer ihåg nu så här, jag var så otroligt, jag la så mycket tid på att förbereda mig sånt när du var med. Och hade manus som du skulle titta på innan, och herregud. Nu, jag kör lite mer med högerhanden nu kan jag säga.
Och så blir det så bra också.
Ja, ibland blir bra, ibland blir dåligt, du vet. Det blir som det blir.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men du är ju precis som jag, de barnlöses vän. Det är ju du som har lärt mig att säga det.
Har jag sagt det? Ja, men det får vi väl ändå. Det får vi väl ändå säga. Det kommer jag alltid vara, ja. Så är det.
Mm. Ja, det kommer jag också alltid vara. Och din föreställning, Allt kommer bli bra.
Allt kommer bli bra heter den.
Mm. Ja. När vi hade den första urpremiären?
Ja, det var ju faktiskt
17. Det är jättelänge sedan.
Ja, det var 17 maj förra året. En enda föreställning gjorde jag då i Varberg som var någon slags provföreställning.
Just det.
Och sen har ju den utvecklats till något helt annat. Och vi turnerat under hösten, tänk typ från oktober till december tror jag det var. Vi var ute. Och sen hann jag göra 4 föreställningar i mars. Innan
varav jag hann se en av dem. Oh. Så glad är jag för det. Alltså. Och vad jag grät alltså på den här föreställningen. Mm. Ja, herregud. Snurvlade som en liten gris. Jag var ju ändå förberedd på att jag skulle göra det. Men jag gjorde det ändå.
Ja, men det var en fin kväll. På Rival.
Det var det verkligen, mm. På Rival. Älskade Rival. Men du, så nu är allt uppskjutet till i höst?
Ja, precis. Så nu är vi ju, jag vet inte hur. Alltså det kan ju inte bara vara vi i våran lilla turnégäng som pratar om det här hela tiden. Nej. Det låter väl överallt, vi får väl se hur det blir. Kan det bli det så blir det, och det vet man inte. Och så att jag börjar bli trött på det nu och bara tänka så, men tanken är att alla som köpte biljett till våren har en biljett till samma ställe fast i höst. Och så alla som inte någonsin har köpt en biljett ska ju givetvis göra det tycker jag. Men
verkligen.
Vem är jag att sitta och prata om folks hälsa i höst?
Men jag tänker också skönt ändå att ni ganska tidigt fattade beslutet om att skjuta upp till höst. Så ni inte gjorde en sån där, vi kör i juni.
Nej.
Och så hade ni fått skjuta en gång till liksom, som ju många har gjort med grejer.
Ja, nej men alltså jag måste säga att jag landade ganska fort i att nu är det så här. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det här, men jag har ju liksom, när det blir sån force majeure som det blev i det här landet och då har jag ganska lätt att infinna mig i att ja, men då drar vi ner på det roliga och lite på det ekonomiska kontot också för övrigt och finner oss i det här. Jag har inte så svårt för det.
Vad ska man göra liksom? Det går ju inte att göra på något annat sätt egentligen. Sen kan man ju mota sin acceptans, men det blir ju bara jobbigare för en själv om man gör det.
Ja.
Jag vill verkligen rekommendera er alla att gå och se när det blir av. Sen tänker jag också att det är ju helt galet i dessa tider att du har kommit på och skrivit en föreställning som heter just Allt kommer bli bra. Ja. Det är som att du har förutspått att det ska komma en coronakris.
Ja, jag vet. Jag kände i något läge, vi har en bil som är stripad med mina karaktärer och den här texten. Och den hann vi ju vara ute och köra med där lite i mars. Och då bubblade ju det här upp. Alltså då var ju folk, inte bara folk utan... Då var det flera läger, då var det ena det här, men det är bara som en vanlig förkylning och det här kommer inte vara någonting. Och så var det andra som var helt fullständigt skräckslagna och då skulle vi köra omkring och parkera överallt med den där bilen. Jag kände bara att de skjuter oss snart alltså. Allt kommer bli bra.
Ja, men det var ju redan alltså den föreställningen som jag var på var ju så här, om ni skulle köra eller inte. Mm. Och då, det var ju väldigt tidigt, kommer jag ihåg. Mm. Ja, just det. Vad är den bilen nu då?
Ja, den står parkerad hos min producent. Ibland tar jag ut den och rastar lite för att jag blir så glad av att se den. Men ja, herregud. Nej, men jag tror också att allt kommer bli bra. Men jag tycker att det här har varit en blandning mellan panik och sen stänga av det. Och sen har jag varit som ett skräckslaget barn här ibland i min lägenhet. Liksom, och bara känt, vågar man gå ut och kommer hända? Och, ja. Alla har vi väl gått igenom alla lagren. Så det är jobbigt.
Ja, det är verkligen olika lager alltså. Mm. Det håller jag verkligen med om. Och jag tycker det är läskigt när den där rädslan griper tag i en. För mig, jag har faktiskt ingen nära sådär. Men för mig har det rädslan varit så här, okej, om det händer mig något. Oh. Jag är ju själv med liv liksom. Ja. Vad ska hända? Även om jag ju har tänkt igenom det här innan och så. Så blir det ändå att det så här sätts på sin spets.
Klart.
Ja, om jag ska ligga på en intensivvårdsavdelning i några veckor. Vem ska ta hand om liv? Och om jag dör, vad händer då?
Ja.
Svåra frågor.
Jag är också lite den personen. Det är också därför det är väldigt kul för mig att åka runt med den här föreställningen. För jag är inte en person som tänker allt kommer bli bra. Utan jag är en person som borde ha det tatuerat på mig för att titta på det ibland.
För att påminna dig.
Det är inte riktigt så att jag har liksom inte fått det med modersmjölken. Och det är väl därför.
Hur kom du på att du skulle göra den här föreställningen?
Ja, men det var väl liksom dags att göra en föreställning, kände jag. Och sen så hade jag ju nått den här lite över 50. Jag hade liksom kommit en bit i att vara separerad och... Ja. Helt ärligt så är 53-årsåldern, då tittar man ganska mycket bakåt och minns roliga saker och mindre roliga saker. Och sen är jag ju, som jag säkert nämnde i podden sist också, så är jag ju som en terapijunkie. Så jag har liksom inget, det är inte svårt för mig att gräva i mig själv och vad mina upplevelser kan ha gjort med mig och sådär. Men så då byggde jag ihop det till en berättelse om mitt liv. Och Allt kommer bli bra är ju kommet av att under rådande klimatkris som vi ju kanske glömmer av fortfarande finns så funderar man ju ofta på hur ska jag förlägga den här dystopin som ibland ramlar över en till mitt barn. Ska jag säga allt kommer bli bra till honom? Mm. Det är alltså det jag ska säga när jag inte riktigt vet hur det ska bli. Och ja, men så har jag bestämt mig att det kommer jag säga till honom i alla fall.
Det blir ju alltid det på något sätt ändå. Fast man inte riktigt vet det när man är mitt i. Men du, hur kommer ni göra för hösten nu? Måste du lägga in något corona-element i det här nu? Eller kommer du behålla den som den är, föreställningen alltså?
Ja, jag tror att jag kan behålla det mesta. Jag är lite... Visst är man sugen på att prata också om det här viet och mänskligheten som en enhet och så. Men samtidigt så känner jag att det kommer väl jättemånga göra. Men jag tror att det är ännu viktigare att liksom, lite grann släppa det här. Och så påminna om att klimatet kommer först egentligen.
Det är ju faktiskt egentligen det enda som kanske gör någon vinning på den här coronaepidemin.
Ja, vi får klimatet. Vi får se. Ja. Det är ju helt otroligt om det skulle kunna vara så att folk tänker om. Något fint är det med det här oerhört sorgliga också som är.
Men så var det ju vad ska man säga, en del i din föreställning. Jag ska inte avslöja för dem som ska gå och se. Men det var ju ändå ett element av ofrivillig barnlöshet tema.
Ja.
I föreställningen. Det var ju därför jag började hulka där i bänkräden. Ja. Men det, man blir ju, du är så himla bra på att prata om det där på ett sätt så att man blir berörd.
Men jag tycker att den perioden i mitt liv står ju också för någonting som, det jag har sagt det kanske några gånger, jag kanske sa det tidigare hos dig också, men jag känner liksom inte igen mig själv som jag blev då. Att jag blev så otroligt, vad ska jag säga, enveten i den här frågan. Att jag inte kunde tänka bort det, att jag inte kunde, jag kunde inte ge mig helt enkelt. Och jag är jätteglad för det idag, att jag inte kunde det. Även om inte barnet kom på det sättet som jag så envist försökte med. Mm. Men det är också kul att ha en sån period i sitt liv när man har visat prov på en enorm målmedvetenhet. Jag vet, jag gick till en astrolog för inte jättelänge sedan och hon skulle jag ringa henne och fråga vilken adress det var. Och då hade hon redan gjort mitt astrologiska, den där kartan liksom. Mm. Så hon sa, hej du envisa människa, jag har den här portkoden. Jag bara, envis. Fick ta det direkt med henne när jag kom. Jag är inte envis. Du är så envis, sa hon då. Allt tyder på det. Då kände jag så här, ja men fattig, det kanske jag är.
Det är kul, ja. Det är ju väldigt roligt. Men du, när du möter längtare idag, hur förhåller du dig till dem då? Alltså liksom, säger du åt dem att vara så envis och ge inte upp? Eller liksom, hur vågar du vara så här pushig liksom?
Alltså det beror lite på vad de är i för...
Ja, det är sant. Maraton. De är
ja. Ja, jag brukar ju säga att det är smart att ställa sig i adoptionskö. Och om man inte har gift sig, att man då ska göra det först då. På något sätt bara gifta sig, för det är ju själva förutsättningen för att just kunna ställa sig i kön. Men när det är också det här, det var länge sedan jag mötte någon sån nu, men när det är den här blandningen mellan sorg och envishet som har gått över gränsen, alltså att man kanske har gjort så många försök, och jag ser också kanske att man har slutat se varandra i relationen, om det finns någon sån.
Just
att man bara använder varandra på något sånt där, ja men det är de där jädra stickorna liksom som ska tas, och det är ägglossningar, och då har jag aldrig vågat det, men skulle kanske säga, ska inte ni bara ta en rejäl paus liksom, åk och gör något kul. Någon gör det den tycker det är kul, och någon annan gör den. Jag vet hur det där kan slita så på en.
Det är faktiskt väldigt sant. Jag själv tog ju hjälp av pauser. Jag hade ju inte faktiskt varit mamma om jag inte hade tagit pauser. Tror jag. Det vet jag inte. Men
vad gjorde du då under pauserna? Hur mådde du då?
Ja, men det var väl liksom mitt sätt att sörja, fast jag såg också till att må bra. Första gången var när jag skulle gå från insemination till IVF. Lite skrattretande nu. Men som ju då var så här ett jättestort beslut som jag tyckte var ett stort misslyckande och allt vad det var.
Ja.
Så då tog jag liksom sommarlov.
Ja.
Och då, den, liksom allt det här med sörja, det som inte blev och så, behöver ju tid.
Ja.
Men samtidigt som jag levde och hade roligt och gjorde roliga saker.
Mm.
Så att när sen hösten kom så var jag liksom lite mer redo att fatta det där beslutet.
Mm.
Eftersom jag ju ville bli mamma. Och sen sommaren efter var det samma sak, från IVF till äggdonation.
Mm.
Så behövde jag ju samma tid. Och det, vi ska snart spela in ett... solskenshistorieavsnitt.
Mm.
Så jag har bett lyssnarna om att mejla in, alltså spela in röstmeddelanden av sina solskenshistorier och mejla in dem.
Mm.
Och det är faktiskt väldigt många som berättar om just pauser. Att det liksom har varit det som har tagit dem framåt.
Precis. Och det känner jag igen från när jag gick i terapi jättelänge. Att det var skönt att gå dit och behövligt på alla sätt. Men när det blev sommarlov från terapeuten, då hände det massa kul.
Det ska man ju komma ihåg. Terapi är ju hjälp till självhjälp.
Ja,
Så det är ju ändå man själv som ska göra det riktiga jobbet, ja, om man ska säga.
Ja, men pauser, ja, överhuvudtaget i livet är inte så dumt. Och då vet ju jag vilken panik man kan ha då. Då är det så här, ja, men då är jag 39,5 om jag tar uppehåll nu i 3 månader. Och då är äggen redan och vad det nu kan vara man har för...
Ja.
Men det är också en kropp som ska hänga med och en andning som ska funka. Och, alltså man ska andas, komma ner i en bra andning och man ska skratta lite grann i livet också. Jag menar inte att man nödvändigtvis blir gravid, men man blir i alla fall en starkare och kanske till och med på sikt lite gladare mamma när det väl sätter sig då. Jag vet,
ja,
inte.
Men precis. Men jag tror du har rätt, men för vi vet ju att det rent fysiskt, det här med bara du slappnar av så ska du se att det ordnar sig. Mm. Den vet vi ju att den inte funkar liksom rent medicinskt eller fysiskt. Så inte det vi menar, utan vi menar ju mer att liksom lite självempatiskt vara snäll mot sig själv och inte hålla på och piska sig så hårt liksom. Jag försöker ju tipsa alla nu i coronatider om att man... Den här ofrivilliga pausen som ju väldigt många har hamnat i. Att man ska försöka så här äga den och också välja en paus.
Mm.
Eftersom man ändå är tvungen. Men det är ju såklart supersvårt.
Det är det.
Alltså jag hade ju blivit galen om det hade drabbat mig. Säkert du också.
Mm, mm.
Och sen tycker jag det är så intressant det här med att... Det finns liksom någonting i det där. Nu kommer jag tillbaka igen till din fina titel på din föreställning. Allt kommer bli bra.
Ja.
Om man kan ha det med sig i sin process så ska man ha det.
Allt blir inte bra, men allt blev inte bra som jag säger i föreställningen. När pappa hade sagt till oss när han berättade att för mig och min syrra att de skulle skilja sig.
Mm.
Så var det ju så. Allt blev inte bra, men det blev på ett annat sätt.
Precis.
Och sen när livet vecklar ut sig som en lång, vad det nu är, man kan se det som steg eller vad det är, så fattar jag ju precis allt nu varför de skulle skiljas. Och om de inte hade gjort det, hur det hade blivit för oss, kan jag räkna ut. Så det blev på ett annat sätt.
Så tänker jag man ska tänka med coronan också, för att Man tänker ju, eller man, jag och de flesta runt omkring mig, man säger ju hela tiden så här, men bara kan gå tillbaka till normalt nu. Och så tänker alla att det ska vara som det var innan, men det kommer det ju inte vara. Det kommer ju vara en ny värld vi kommer tillbaka till. Mm. Även om epidemin eller vad man ska säga försvinner eller vi blir immuna eller vad det nu heter.
Mm.
Så kommer det ju ändå inte vara som det var innan. För nu har vi ju alla varit med om det här. Så det blir ju ett nytt. Allt kommer bli bra.
Det blir det, och jag känner mig liksom på något sätt, förutom det här trista att min föreställning blev lagd på is, så har min vardag inte blivit så här jätteannorlunda eftersom jag sitter mycket hemma och jobbar och har möjlighet att vara ute och gå och springa. Och det enda som liksom har blivit är att jag har blivit liksom fler här i mitt område som hemma och de ser nyfrälsta ut för att de får gå och ta en promenad på morgonen. Och jag bara, välkommen till klubben. Men vi har det jättemysigt nu, ett helt gäng här nu som är hemma och sådär. Men annars så vet jag ju hur man lever knapert om man nu måste göra det. Och jag vet redan en del om det. Jag kan inte låta bli att tycka att det är lite bra att vi skakas om. Jag älskar ju så här fasader som rämnar liksom, när människor får släppa ner.
Plus en på den alltså. Ja, jag håller med.
Och det tror jag vi som har känt oss lite utanför i det här ämnet som din podd handlar om. Jag kan märka det på de som är ensamstående också överhuvudtaget och inte har någon partner och sådär, att hur coola plötsligt alla de har blivit, för att nu ja, men folk får göra avkall på massa saker som för dem är självklara. Och då är det mer så här, ja, men det här kan jag. Jag kan hjälpa dig. Jag kan visa dig. Så här får du göra. Du får tänka så här nu då. Och du kan inte ha någon bil. Nej, men du kommer klara det. Du tar cykel, buss. Alltså man får på så där. Buss kanske inte är så käckt just nu. Men...
Alltså jag känner verkligen igen mig. Jag har fått mer cred för att jag är ensamstående nu än någonsin.
Ja.
För att det har blivit så här att folk jag känner har på olika sätt hamnat i karantän själva med barn eller du vet. De har varit på olika ställen eller hur det har varit så här. Så jag har fått ganska mycket så här. Alltså hur klarar du det här själv? Du vet, massa sådana där kommentarer från folk som inte har tänkt på det förrän de själva hamnar i någon liknande situation. Liksom. Mitt liv är inte heller så himla annorlunda. Jag träffar mina klienter via datorn istället för
ja.
Live. Det är ju en skillnad, men annars är det inte så här jättestor skillnad.
Nej, jag hade också en del andra jobb som låg, som jag undrade hur ska jag hinna med dem när jag har en turné. Men de har jag och lite annat dyker upp och det ordnar sig liksom. Allt ordnar sig. Det bästa med coronan för mig är ju också att jag hade prickat in en hundvalp.
Ja, detta måste vi ju prata om.
Apropå att släppa in ljuset i livet. Nej, men det skulle alltså jag få, vi skulle alltså då hämta en hundvalp efter turnéns avslut. Som är typ nu. Skulle vi alltså avsluta turnén. Sen skulle jag göra lite snabbt några andra jobb. Så det blir ju då om en vecka så ska vi hämta en liten...
Vilken hund i ordningen i livet är det här för dig?
Nu är det nummer tre. Nu kommer trean in här. Och det är inte samma ras som jag har haft innan. Utan det är en portugisisk vattenhund. Och jag... håller på här då, det är därför jag också har rensat i källare och så är man blir så där, du vet ju hur det blir när man ska ha ett barn, då gör man så här konstiga saker som att sortera skruvar och sådär.
Bygga bo.
Ska jag det, bygga bo. Så att det håller jag faktiskt på med nu här och det är ju så mysigt att göra det.
Är det någon mer som är lika exalterad som du över det här eller?
Ja, det kan du tro. Det är någon här hemma som frågar varje dag, hur många dagar är det nu?
Har ni kört nedräkning till hämtningen?
Ja, gud, varenda. Ja, nej, men det ska bli underbart. Och det är ju faktiskt en sak som det här, i alla fall vårt samhälle, fortfarande tillåter och uppmuntrar att vi ska gå ut. Vara ute. Och det är ju det enda man gör med en sån liten, icke-rumsren.
Det säger vi ju ofta i podden att när man lever med ofrivillig barnlöshet eller vilken kris som helst, det går ju också med coronakris. Närhet till djur.
Mm.
Och så tänker jag alltid på dig då. För jag tänker alltid på att du gjorde det där djursjukhuset som du gjorde när du var mitt uppe i dina behandlingar. Ja. Jag får alltid en koppling till dig då när jag pratar om ofrivillig barnlöshet och djur.
Ja, det var faktiskt det. Mm. Att ha en zebra huvud i knät. Fast den var sederad, alltså den var väldigt tungt medicinerad, men ändå.
Ja, vilken grej alltså.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men jag kan tänka, anledningen till att jag frågade dig med det där med hur du möter längta idag, för jag kan tycka, det var bra att du sa, för ibland så är det som att jag glömmer bort att känna av vad, i vilket skede de är i sin process. Så jag kan uppleva att jag liksom peppar folk lite för mycket. Kanske människor som inte är ens redo för något. Så säger jag bara, jo det här måste du göra liksom. Så att de till och med blir skrämda av mig. Det är något sånt där som jag tänker att jag måste tänka mig för lite mer hur jag
gör. Menar du det här att det faktiskt kanske är så att det inte är läge för ett barn? För den personen?
Ja, men jag tänker ja, kanske att den inte liksom egentligen vill göra det själv. Mm. Till exempel när jag möter människor som är över 35, kanske till och med ganska mycket över 35. Och vill frysa ägg i väntan på rätt partner. Mm. Då blir jag liksom lite frustrerad och vill säga åt dem, nej, gör det själv och nu med en gång för du har inte den tiden. Och frysa ägg är ingen garanti liksom. Men det kan ju inte någon ta emot om man inte är redo för att ta emot det.
Nej, lite precis.
Så. Men jag tror att det är för att jag själv är så uppfylld över hur mycket lättare det blev för mig. Jag var ju livrädd för att bli mamman på egen hand. Jag tyckte det var, jag trodde aldrig jag skulle klara. Jag tyckte det var jätteläskigt. Jag höll på i flera år och försökte hitta massa andra lösningar. Som jag nu efterhand kan tänka så här, varför gjorde jag det inte bara direkt? Det här var ju inte så krångligt som jag trodde. Så det är ju det jag vill föra vidare. Men det är ju, jag hade ju inte varit mottaglig om någon hade sagt det till mig då. Så att det är inte så konstigt om man inte är mottaglig.
Och du hade ju kommit då mycket längre med dig själv när du väl blev mamma också.
Det har du verkligen rätt.
Men det finns ju återigen en del praktiska saker man kan göra. Alltså man kan ju försöka och se alltså, om man har pengar. Mm. Men, och även det här, det praktiska kring adoption. Det är väl det jag kanske kan känna att vi skulle ha kunnat startat upp lite tidigare.
Just det.
Det kan jag faktiskt tycka.
Ja, nu när det också... Med. Adoption är ju svårare nu än vad det var när du gjorde. Så det tar ju oftast lite längre tid och kräver lite mer för att det finns färre barn helt enkelt.
Men jag måste fråga dig, nu kommer jag in på så här lite livsfilosofiskt.
Ja.
För nu satt jag just och tänkte på det här då, det jag just sa, att den enda grejen jag ångrar är att vi inte startade en adoption tidigare. Mm. Men om vi hade startat en adoption tidigare och inte gått igenom allt det där, då hade kanske Nikolajs pappa och jag inte haft samma relation som vi har idag. För våran vänskapsrelation bygger ju väldigt mycket på att vi fick gå igenom de där mängderna av försök.
Ja.
För att sen bli typ äldre föräldrar.
Ja.
Som ju är rätt så nice att vara.
Verkligen. Plus en på den också.
Så jag tänker ibland så här. Allt blir verkligen som det ska bli.
Jag håller med, för om jag hade tagit några andra vägar så hade det inte heller varit liv jag hade varit mamma till. Och du hade inte haft Nikolaj.
Så är det ju också.
Och du, då,
ja, det är ångestframkallande.
Ja, verkligen. Jag vill ju verkligen inte ha det på något annat sätt.
Nej.
Hon är ju den bästa dotter jag kunde få. Ja,
jag tror faktiskt det.
Det är en bra påminnelse.
Det vill man ju stå, man vill stå och hålla om en person som är igenom, som är inne i den där tunneln liksom, och bara säga att det kommer att bli som det ska. Alltså, och det innefattar ju så mycket som kan vara så otroligt sorgligt för den personen då. Det vill säga, det kanske aldrig blir några barn, men det kanske blir en fantastisk kärleksrelation eller ett liv i ett annat land eller massa djur. Eller, alltså det låter väldigt hemskt när jag säger det, men det som då kan verka så ofattbart och omöjligt kan vara ett nice liv.
Ja.
Det är inte vi som ska räkna ut det där, men man får heller inte vara något dumhuvud. Alltså det är bra att spara lite pengar till exempel på banken, eller det är bra att... Ja, det kanske är jättebra att frysa ner ägg och sådär.
Ja, jag tänker också på det som du sa tidigare, att liksom kroppen ska orka. Och jag hade ju velat värna lite mer om min kropp och så. Liksom. Men samtidigt så, det blir ju bra som det blir på ett eller annat sätt. Det är verkligen så sant. Du, när du ser tillbaka på din tid som längtare, vad minns du mest då? Vad blir liksom din första association när jag säger det?
Ja, det är den här BVC-drömmen.
Den är så rotad alltså, i dig alltså.
Ja, men ja, fortfarande idag faktiskt så var Nikolaj och jag ute och cyklade. Och då körde vi förbi BVC där, och då sa han, där mamma har jag ju varit mycket. Och då bara så här, alltså den där enorma lyckan jag kunde känna för att få gå till BVC med honom. Det tror jag inte så många mammor tycker är så otroligt roligt som jag. Sitta där på eventrummet, dagtid, när andra jobbar. Haha, jag jobbar inte, jag är med mitt barn. Det är mitt jobb nu. Han bajsar lite i blöjan, alltid ofelbart där. Han lekte med de där klossarna, fick mig byta. Komma lite för sent in till någon supersnäll människa som är helt engagerad i det här barnet. Och som sen vänder upp sitt ansikte och säger, men nu vill jag veta,
hur mår ni? Jag är nia.
Ja, alltså, jag kände så här, det här är bättre än än allt jag har varit med om. Och kurvor och vikt och...
Det måste ju vara för att du också hade den målbilden när du höll på.
Ja.
Men jag tänker... Jag...
Mammaledigheten och BBC alltså.
Jag blev liksom så här helt omänskligt överberörd på när Liv firade sin första Lucia på förskolan. Alltså det var ju en jättefånigt tillställning. Men det var jag hade ju liksom tänkt på. Alltså när allt det här är över och jag får vara på något Lucia-firande på en förskola. Det var ju som min. Mm. Jag har haft två målbilder. Det ena är det och det andra är när jag ska åka skidor med mitt barn. Det är ju liksom två år bort. Men det har varit mina två så här grejer. Och sen har jag liksom glömt bort det lite på vägen när jag blev gravid och så här. Men jag blev ju påminn då när hon strutade runt i en tomtedräkt på förskolan. Alltså så blödig.
Ja, men det är underbart. Helt underbart.
Verkligen.
Nej, men det, jag tänker på det. Som längtare så tänker jag på det. Och sen tänker jag också på oss två i den där lägenheten. Liksom... Jag menar, man typ korkar upp vin för att det har blivit ett minustecken liksom. Ja, vi får väl ta lite vin. Alltså det var ändå mysigt. I det svåra så var vi ändå två liksom på något sätt.
Mm.
Tog oss igenom det där.
Alltså nu leder du mig osökt in på den nästa grej som jag hade tänkt att vi skulle prata om. Och det är ju din...
Nämligen vin.
Ja, faktiskt. Nej. Det är faktiskt det. För, ja, för att det är den här karaktären som du gör i tv-serien Dejta. Måste vi ju prata om alltså.
Ja, det gör vi.
Vi ska också prata om det så man inte avslöjar för mycket. Men det är ju då en tv-serie som jag har precis gått färdigt. 8 avsnitt på SVT som heter Dejta. Som jag verkligen rekommenderar att se. Den är fantastisk. Och där skildrar du... Ja, hur ska man beskriva din karaktär?
Ja, men där apropå fasaderna rämnar så var ju det så, hon har ju allt jag liksom skulle älska att få spela och så fick jag det. Hon lever ju med en man sedan 30 år tillbaka, så har två stora barn som inte är hemma så mycket, eller de kanske till och med har flyttat. Och har haft samma jobb, högt uppsatt någonstans.
Karriärist jättesnäll, liksom.
Ja. Och sen som propert yttre och ett fint hus. Och sen så händer det där som händer en del människor i 50-årsåldern, inte alla, att man inte fattar vad är uppdraget liksom nu när jag har fyllt 50. Nu är barnen färdiga. Då sitter man där och tittar på sin partner och upplever också att kanske de yngre på jobbet är lite för övertaggade på uppdraget och att man själv får skrumpna ihop. Och sen kommer vinet ändå. Och det kanske så mycket jag kan säga, men jag kan ju prata runt vin ganska mycket tycker jag i vår ålder. Så alltså herregud vad det pratas om det här vinet och ett glas vin och vi kan ta ett glas vin. Alltså det är ju någonting med den här självmedicinerandet som verkar som kvinnor håller på med rätt mycket i vår ålder.
Alltså jag blir ju så illa berörd över det här med att liksom, Systembolagets försäljning ökar på grund av coronan och sådär. Det triggar ju massa saker i mig som har ju lite alkoholproblem i familjen. Och också hörde jag häromdagen om någon som jobbar på Systembolaget. Det här var ju då om det skulle liksom stängas ner och så. Då är det ju, vad heter det, så här, samhällsviktiga funktioner. Deras barn får gå på förskola och så ändå. Och då fick jag veta att de som jobbar på Systembolaget anses som samhällsviktig funktion. Det lärde jag ju mig sen efter ett tag att det beror ju på skatteintäkterna som Systembolaget ju innebär. Så det har ju med det att göra. Men min första anblick av att, liksom, att det är en viktig samhällsfunktion att Systembolaget är öppet, det gör ju mig liksom lite illa berörd faktiskt. Men det som jag tycker är så fint med den här dejta-karaktären, det är ju, för jag skulle vilja säga att ju vi väl kan säga att hon har ju ett allvarligt alkoholproblem.
Ja,
men är ändå en väl fungerande person i samhället. Och det är det jag tycker är, alltså det här med att skildra, för bilden av en alkoholist är så otroligt mycket förknippat med så här A-lagare på en bänk liksom. Fast det är ju till väldigt stor del inte alls är så, utan det är vilken vanlig person som helst som drabbas av sjukdomen alkoholism. Och det är så otroligt precis bra gjort i den här serien. Och också liksom, utan att säga för mycket nu, jag gör det lite, men att man inte heller fattar det från början och så utvecklingen. Jag tycker det är så briljant gjort alltså.
Ja, kul. Ja, det är ju Sara Kadefors som har skrivit manuset och jag tycker också att det är mitt i prick liksom. Jag har också haft alkoholmissbruk på nära håll runt mig och det här svåra också att närma sig någon. Hur ska man säga och det här förnekandet och alltså jag har länge velat skriva någonting själv om det, men nu fick jag den här rollen bara som en present. Jag tycker det är skitspännande och lite humor också kan jag se i det också, hur vi håller på
verkligen att
tassa runt det och sådär.
Jag hoppas verkligen att det blir en säsong 2 så att man kan få se hur det där fortsätter. Det är ju ett litet crescendo där på slutet som man inte riktigt får reda på för just den karaktären, hur det blir liksom. Är det svårt eller lätt att spela någon som dricker?
Alltså, tyvärr så det har ju flera vänner till mig sagt också, herregud Klara liksom, du har det i dig. Jag har ju studerat det där kan man säga, utan att säga för mycket, så har jag liksom studerat det där och längtat efter att få stå upp och hålla ett sånt där tal som folk bara skruvar på
sig. Ja, det är så bra!
Hur många gånger har man inte varit på festen när någon naturligtvis ser till att hålla tal när den har druckit alldeles för mycket och aldrig slutar och kanske börjar gråta. Alltså fy fan, det är så jobbigt.
Men det där är ju också att det är ju verkligen så här både tragiskt och superkomiskt.
Ja, det är ju det. Jag tyckte att det var inte faktiskt så svårt att skilja det här med alkoholen. För det var ju inte tal om att jag skulle ragla runt och så. För det kan ju lätt bli lite buskis. Mm. Regissörerna var snarare lite mer så här. Nej, men det här, vi tar inte i för mycket. Det här får liksom, det får märkas om det märks. De gjorde det fint också med det att inte skulle stå och klunkas i varenda scen. Utan...
Nej, men det är exakt det jag gillar. När en alkoholist framställs liksom som en vanlig person som man gillar. Behöver inte vara ett monster liksom.
Nej.
En shoutout till Jens Sjögren som har
och Rosta Segersö
som har
verkligen Jens har ju gjort de flesta avsnitten i alla fall när jag var med, och det har också varit väldigt kul eftersom vi är goda vänner och både kan vara väldigt galna ihop också på inspelningsplatsen. Det har ju varit kul.
Det är ju så vi också känner varandra, är via Jens kan man ju säga faktiskt.
Precis. För
Jens
och jag
jobbar ihop en gång i tiden. Du Klara, jag och mina lyssnare som jag inte ens har skvallrat för dem ännu om att du ska vara på besök. För jag tänkte att bli nermejlad med frågor till dig. Mm. Så jag höll det lite, hållit det lite hemligt att du skulle komma den här veckan. Men i alltid när vi frågar vem vill ni ska komma till Silla-studion så kommer det ju bara Klara.
Amen.
Du är ju verkligen mina lyssnare och alla barnlängtares vän. Och jag känner ju att du är min själsfrände i detta, det är jag så glad för.
Jag med.
Det här gick ju bra ändå på distans tycker jag. Vad tycker du?
Jag tycker det gick jättebra.
Det känns som att vi har suttit här i studion ihop fast vi inte har det.
Ja, jag håller med. Det går bättre än förväntat. Även om jag kanske skulle nästa gång komma och se dig.
Ja, och nästa gång hoppas jag att vi också kan kramas.
Ja,
för det tycker jag är så
verkligen
jobbigt nu med alla jag träffar. Att man bara inte kan ta på varandra. Det är ett mycket tydligt behov hos mig som jag inte kände till.
Nej, jag håller med dig. Jag tycker det blir fel.
Det är svårt liksom. Nu Klara, tack snälla för att du tog dig tid. Vi hoppas på att ni går och ser. Allt kommer bli bra i höst. Att det kommer en dejta säsong 2. Och massa annat spännande. Och att du såklart sen om ett tag igen när du har tid kan vara med i podden. Vad sa vi nu? 56, 57, 58, 59 och det här är 108. Så då får du väl komma på så här 158 avsnittet eller något då?
Den tar vi.
Ja, den tar vi. Tack snälla Klara.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, men såklart, du får vara med alltid. Och till alla lyssnare ska jag säga att nästa vecka så börjar vi med det nya spännande temat Silla byter plats. Och då kommer jag bli grillad av ingen mindre än Kakan Hermansson. Det blir ju spännande och för mig kanske lite utmanande och läskigt. Vi får väl se. Tack Klara för idag.
Tack så mycket. Hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.